Ja, men vi har hållit på nu med såna här svåra frågor som är jätteangelägen, inte bara för oss utan hela landet. Så då har det blivit ganska tungt för er då naturligtvis med den här typen av undervisning. Den är tung. Men det är liksom bara skumma på ytan man har gjort. Men det är liksom för att väcka upp frågan också hos olika församlingar och individer. För att de är jätteviktiga. Jag menar, om vi inte vaknar till över sådana här frågor, då kommer de goda kristna. Ni vet, hur har det blivit för de här ödmjuka, stillsamma kvinnorna? Alltså, Bibeln pratar om kvinnorna, och enligt mig så måste jag säga att Gud godkänner kvinnorna som fullvärdiga människor. Det går inte att tveka någonting om det. Men värderingarna är kanske annorlunda än vad som går ut idag. Det säger som Herren, han säger till kvinnorna, så de som har den rätta skönheten, och så pratar om det här att de ska inte smycka sig med håruppsättningar och smycken och sånt där, utan det är inre stilla smycket som Gud älskar, nämligen ett milt och stilla sinnelag. Alltså, de kvinnorna har det funnits mycket av i vårt land, och många karar gillar ju faktiskt det. Jag vet ingen kar som söker sig till en kvinna för att det ska bli bråk. Man liksom söker sig till en partner där det finns det milda och stilla, och man är kristen, för man vill ju liksom att det ska sammanfogas. Sen vad det blir, det vet vi inte, men i varje fall, kom och fråga mig då: är du, har någonting emot starka kvinnor du? Alltså så här kritiskt. Det var väl så de trodde i pingst. Nej, vem har inbillat det? Men kanske du ska förklara vad en stark kvinna är först. För jag kan inte besvara den frågan, för jag vet inte vad du menar med henne. Ja, men en stark kvinna, tyckte han. Ja, så min Jenny, hon är en jättestark kvinna. Hon har sann kärlek och sann ödmjukhet, och det går inte att förstöra. Så någon starkare än sånt kan man inte tänka sig. Nej, det kanske inte var den bilden han menar. Det var de där som, jag har inte rädd för dem. Varför tror du det? De tycker inte om mig, det vet jag ju. Det är för att de företräder sin egen kraft. Och det sysslar inte vi med i kyrkorna. Och likadant är det med karar. Det är inte något särskilt med kvinnor. Men som tiden har varit de sista 20-30 åren, så kanske man lägger märke till mer kvinnor, eftersom det är där det forsar fram mer då. Kararna backar undan. Men i varje fall, vi har goda exempel på kvinnans stora betydelse i Bibeln. Vi måste vara bra och blinda om vi inte ser det. Och det finns, vi är ju olika. Alltså, det är en rikedom att kunna acceptera att vi är olika. En karl är på sitt sätt, tänker och reagerar på sitt sätt. Och en kvinna på sitt sätt, och tänker och reagerar på sitt sätt. Så tänk om vi kunde lära oss liksom att respektera varandras egen art. Istället för att gå och tala om för varandra att vi måste tänka så här och göra så här. Men om man älskar varandra, ser man att det är dig jag älskar, trots att du tänker så där. Jag kommer få stå mig igen nu då. De tänkte helt annorlunda än mig på vissa frågor. Ja, men jag har ju kärleken, jag har ju accepterat dig, så då får jag väl, kan vi inte gnälla på det. Och 3 veckor efteråt, och sen, det var ju helt riktigt också. Så det är ett spännande äventyr det här med de två olika könen, mannen och kvinnan. Och det är en katastrof med den här likriktningen som håller på att ske i vårt land. Det här hen-debatten. Bibeln säger om kararna: var manliga och starka. Och Bibeln säger till kvinnorna: respektera era män. Men till kararna säger han: älska era kvinnor. Ja, det är kararna som ska dö för kvinnorna. Om du säger, för det jämför sig med Guds kärlek till församlingen, alltså Jesus stod på korset. Det ska vi vara beredda att göra för våra kvinnor. Kvinnorna behöver bara respektera oss. Men om de kunde göra det, så blir det en fantastisk enhet där båda bitarna, alltså jag har inte alla egenskaper som ursprungsskapelsen kanske hade. Jag vet att Gud skapar ju kvinnan ur ett reben. Men liksom, det fanns en grundskapelse först. Och sen det här revbenet. Så det fanns egenskaper och bitar liksom som skildes bort från mig som man, som var kvinna. Så båda bitarna här behövs. Om jag tänker om världen bara skulle bestå av karar, alltså, den skulle inte ha funnits kvar i dagens. Ni vet, när en kar är upprörd och alldeles vildsint, och så kommer han hem till kvinnan och så blir det lugnt och stilla, får lite ompyssling, och så lägger sig hatet och vreden, och så går jag inte ut och slänger de där atombomberna då. Hur många gånger har inte kvinnor hindrat det katastrofala? Eller tänk vilken katastrof det skulle vara om det bara fanns kvinnor på jorden. Menar, de är ju lite mer känslomässigt styrd än oss då. Ja, men när känslan tar över kan det ju gå åt vilket håll som helst. De är bra, känslorna. Men när de är som styrmedel och drivmedel, då finns det ju inga referenser på vad som är okej. Jag nämnde förra gången att jag hade panikångest de första åren när jag var nykter. Som man också fick ta i tur med. Och då ska man försöka beskriva det. Det var någon äldre kristen kar som försökte. Kan du beskriva det? Ja, det är panik. En obegränsad fruktan. Gränslös fruktan. Ja, fruktan är aldrig obegränsad, sa han då. Stensäkert. Men han har ju rätt. Liksom sund fruktan är alltid liksom förknippat med den situation som utlöser den. När du får fruktan som inte är befogad, alltså inbillning, då finns det ingen gräns för hur den kan utvecklas. Så min panikångest var så liksom att jag kunde inte bli instängd tillsammans med andra människor, till exempel på en buss. Och det var för att jag var rädd att göra dem illa. Och att jag förmodligen har blivit inlåst någon gång då. Och så fick man inte tröst när man behövde när man var liten. Jag var egentligen rädd att göra mina medmänniskor illa. Jag bar på så mycket ilska och var så rädd att om den tar över handen, vad kommer jag göra med dem här då? Jag har aldrig varit någon våldsam kille. Men ändå fanns det en fruktan där. Och då beskrev jag det för det här. Tänk det så här. Tänk att jag sitter i ett litet rum. Och så kommer in i det där rummet. Allting är låst, finns inga fönster eller någonting. Och så kommer in en tiger. Hungrig, vildsint tiger. Fullvuxen i det där rummet. Vad får du för känsla då? Ja, jag blir nog rädd, säger han. Ja, och vad gör man? Ja, man kan ju inte fly. Nej, men du kommer försöka. Så du försöker väl hoppa upp på väggarna eller vad som helst. Om man inte gjort som Daniel då. Han har varit rädd med dem. I varje fall. Det är en sån fruktan man kunde känna. För det vet man. Den situationen finns inte. Med rummet och tigern. Så det bara liksom finns i min fantasivärld. Men den kan utlösa fruktan. Och den blir gränslös. Orealistisk. Och obotbar. Så det är inte fruktan man ska ta itu med där. Det är inbillningen. Då löste Gud min panikångest då. Så tog han ett huvud på djupet. Då. Sen visade Gud också att jag hade fått dödsfruktan i folksamlingar. Då. Eftersom jag hade sett en dam när jag var 3 år dö på ett epavaruhus precis när vi kom alldeles framför oss. Sen när hon nere dog. Jag fick aldrig någon tröst, utan mamma, hon var till lika panikslagen som lillgrabben. Så hon förstärkte bara min panik. Man skulle haft tröst då. Så en sån stund. Men då läkte Gud. När han visade liksom att folksamlingar dör man inte av. Men det var det som låg så djupt i mig. Varför pratade jag om det? Det var inte det jag skulle prata om idag. Nej, vi har varit inne i det här okulta. Och vi har fått förstå att om ni har gått igenom undervisningen och lagt det senaste månaden, så har det uteslutande gått ut på den isabelska kulturen. Och en del i den är det här häxeriet. Då. Och det har ju också dagen belyst nu. Då. Så att, och det är tilltagande, det är starkt tilltagande. De jobbar med just det här som inte är riktigt sant. Blir man bunden till det, så har det ingen sanning som grund oftast. De tillber till exempel moder jord som gudinna. Eller en del är Gud. Ja, men vi vet att skapelsen är inte Gud. Det finns inte. Alltså, planeten som Gud finns inte. Men det har de i sin lära. Så det kan binda upp oerhört. Sen har de en manlig Gud som är en helt van föreställning. Och den kallas den hornbehornade. Ja. Alltså djävulen. Så i häxeriet där ser man alltså den manliga delen av gudomen som djävulen. Och den kvinnliga delen av gudomen som jorden. Båda två är bara lögn. Djävulen är ingen gud. Han, möjligen var han en ärkeängel en gång. Möjligen. Men absolut ingen gud. Så det baseras på lögn och det finns inte. Men det kan binda folk så oerhört när det går på inbildning och sådana saker. Och om det där har man känt av själv, för det här är inte första gången jag är i det läget. Det är här kanske första gången som jag går ut med mer samlad undervisning. Men sen är det här undervisning som man helst tar med församlingsledare. Helst tillsammans med sådana som redan vet en del. Annars blir det en väldigt lång väg att gå innan man har kommit fram med henne. Men jag har försökt hjälpa en kvinna en gång för många år sedan. Hon ville verkligen bli kristen. Och hon tog emot Jesus. Det gick som på räls allting. Det såg så bra ut. Men så en dag då kom han hem till mig och sa att det är någonting som är i vägen hela tiden, säger hon. Ja, och så bad vi mer. Och ja, det är liksom i vägen någonting. Ja, så är det någonting som... Du säger att det är i vägen, men det finns ingenting som kan vara i vägen för Gud om det inte är förknippat med din egen önskan att det ska vara så. Ja, vad ska det vara, menar hon på? Ja, du är kristen nu och du vill tjäna Gud. Det tvivlar jag inte på. Men det är frågan om hur du tänker göra det. För jag vet, så nämnde jag för henne, att jag vet att de kretsar som du kommer ifrån, där utdelar också den onde vissa förmågor och verktyg till att få kontroll över människors sinne. Och det kan vara så att du har tagit emot någon sån och lärt att hantera en sån sak. Det betyder att du kan skaffa dig makt och kontroll över människor. Oftast går du ut på den. Ja, precis så är det, säger hon. Ja, men det är någonting du måste släppa. Det är det som ligger i vägen. Nej, men det ville hon inte. Hon ville hellre lära sig hur hon skulle använda de gåvorna till att få folk att tro på Jesus. Men så det går inte. Det går inte. Det du har där inne hindrar den heliga ande att få använda dig. Du vill själv ha kontrollen. Du själv bestämmer. Och det är kraftfulla verktyg. Det går inte. Är inte jag frälst nu då? Jo, du är frälst. Men det är någonting som du måste släppa innan Gud kan använda det. Men det kan ju ta många år, det tycker jag. Ja, men låt det ta många år då. Hon var ju frälst och döpt och så då. Och men jag sa så här att du kan inte liksom fungera som det är tänkt om du ska ha det här kvar i eget vinsyfte, i eget behov när du blir kristen. Det här hör okultismen till. Och det, gå in i kristna kretsar, du kommer inte att gilla kyrkan ens. Ja, mycket riktigt, de var med på ett par möten och sen alla möjliga ursäkter till att inte vara med. Och sen lämnar hon stan och idag tillhör hon den där olyckliga skaran som jag vet ju vad det beror på. Men idag har det förklarats ju liksom på så många andra sätt. Och idag går det inte att få gehör för sådana frågor. Men jag vet varför det har gått illa för henne. Jag kan inte göra någonting åt det. Om hon själv dyker upp och vill ha hjälp, då kanske man kan göra någonting. Om hon själv vill. Men annars är det bara att släppa det hela. Och det gör mig jätteledsen. För det var ju en tjej som vi fick slita väldigt hårt för att få loss från ett okult sammanhang. Det var flera personer och vi for väldigt illa några av oss. Men det var den sista biten. Hon ville inte släppa det. Så... jag kommer säkert aldrig att träffa henne när vi hon tillhör den högutbildade skaran i vårt land idag. Men det fungerar inte. Det som inte fungerar är det här mellan man och kvinna. Det är typiskt. Att det okulta Om jag är okkult belagd, då vill jag ha makt. Det okkultismen är så. Även över kvinnan, eller kanske det viktigaste kvinnan. Kring det här med det häxeri och sånt där, om jag fortsätter lite på det. Det är inte bara kvinnor som är påverkade och utförande, det är även män. Och män gör det liksom genom olika maktbeteenden och helst mot kvinnorna. Och alltså, om du håller på med okkultism så kommer du inte att ha en rätt relation till det andra könet. No way. För det är inte kärleken som råder då. Och det är bara Guds kärlek, eller kärleken som får kvinnan och mannen att fungera tillsammans som det är tänkt. Lägg in något annat, så blir det något annat. Det blir ofta våld och tvång. Det är den ena biten. Sen har vi ju karar som, alltså det är så manipulativt. Jag menar, när, om det blir ett par som går varsitt håll, då är det ganska typiskt att karen, han drar sig i sin egen lilla hörn, i sin sorg, och pratar helst inte om det. Kvinnan, hon vill ofta söka stöd och ha förståelse för att det gick snett och sånt där. Inget har sett mig fel. Det är kvinnans och mannens sätt att hantera det på. Bibeln däremot säger att man ska vara försiktig med att stötta upp i sådana situationer. För ett äktenskap som går sönder, det finns, som jag har sagt förut, nödvändiga skilsmässor. Absolut. Men som omgiven ska man vara försiktig, för man vet kanske inte. Jag vill stötta det som är sant och sanning. Och syftet måste vara att äktenskapet ska läkas. En karl som vill vara hjälte, han kommer absolut att stötta kvinnan. Kanske bara egna syften. Det kanske är en snygg kvinna. Han kanske tänder på henne. Ja, det blir inget gott i det. Det blir bara nybundenhet. Eller tvärtom. Kvinnan, hon tycker väl att karln är myser på något vis. Eller man ska stötta upp karln. Så ska man stötta upp, och vilket man kan göra. Man ska trösta och ge varandra kraft att kunna gå vidare. För det finns försoning. Ni är förlåtna. Om ni har bett Gud om förlåtelse, för det var ett heligt förbund som bröts, det kanske var nödvändigt. Men förlåtelsen täcker även det. Och blodet renar. För det blir alltid spår och sår hos båda parter hos en skilsmässa. Många frågor kanske inte ens går att belysa. Låt blodet göra sitt. För det är ett faktum. Ni har ett liv att leva framåt. Dra inte med er det gamla. Lev framåt. Låt Kristi blod rena och lägg det gamla bakom er. För Herren har inte glömt er. Han har inte glömt er partner heller. Och må hända så gör han detsamma. När vi släpper varandra så här, så kan lösningarna komma. De flesta skilsmässor i kristna led som jag känner till, där har den ene inte varit kristen eller börjat med avgudadyrkan eller så. Ja, men man vill ju inte att det ska ske. Man vill att han ska bli frälst och kristen. Ja, visst. När jag släpper greppet och låter blodet råda hos mig först, då släpper jag det här. Annars kan jag hålla karn bunden eller kvinnan bunden. Jag tror inte det finns någon man eller kvinna som går in i ett förhållande lättvindigt. Man tar ganska allvarligt och är ganska seriös i det. Det är ganska viktigt. Och ni vet hur det var när man var lite yngre. Ska jag våga fråga den tjejen om hon gillar mig? Hon kanske säger nej. Alltså, trots den hemska risken att bli förkastad av den underbara människan där borta, så måste man dit ändå. Och så sa hon ja då. Alltså, man är beredd att ta sådana risker för en god relation med det andra könet. Man är beredd att ta risken att bli förkastad. Det är väl ungefär det värsta en människa kan uppleva. Och ja, så jag tror inte någon inleder förhållanden på något dumt sätt. Det kan bli dumt. Man utvecklas till olika håll och det kan komma in olika saker i olika människor och så. Men när det då blir ett uppbrott, rena, er. Ta mig inför Gud och lämna det där bakom er. Dra inte med er. Ni kan se allting på ett helt nytt ljus. Och faktum är det. Det kanske är likadant för kvinnor, men jag pratar som man nu då. Om ni inte har släppt ditt förra förhållande så får inte nästa kvinna som kristen. Om jag frågar Gud och vill lita på att han för ihop mig med en kvinna. Om inte jag har släppt det här förra förhållandet. Gud är barmhärtig. Jag kan inte dra med mig det gamla förhållandet in i det nya. Barn är en annan sak. De ska som föräldrar ha kvar. Men inte det gamla förhållandet. Det måste vara borta från mig. Det ska inte vara något bittert eller anklagande. Det ska vara en försoning in. Vi gjorde så gott vi kunde. Både karn och kvinnan. Gud känner till det. Nu kom vi in på det där. Jag vet inte hur det gick till. Men har du det där med sånt där jag pratade om förut? Ja, det har väldigt mycket med det att göra. Det här Isabel ska så. För relationerna mellan man och kvinna fungerar inte med de krafterna. Ja, men det ska inte vara så. En man ska bli tänd på en kvinna och tvärtom. Det är något fel om karn blir tänd på en annan kar. Eller om en kvinna absolut ska ha en annan kvinna. Det är inte så Gud har tänkt det. Så vad är det som åstadkommer nu? Jag är en annan kraft än vad Herren Gud är. Antikrist. Och den antikrist vi har i vår moderna samhälle, det är det här isabelska. Det är alltså moden. Den isabelska kulturen är antikristlig och förstör kärleken och goda relationer mellan man, kvinna och deras barn. Det är inte mannens fel, det är inte kvinnans fel, det är inte barnens fel. Det är en större kraft. Jag tillhör alltså den här gruppen människor som längtar efter något bättre. Jag har sett skiten, skräpet, jag har sett misshandeln. Jag har aldrig slagit någon kvinna själv. Jag dör hellre. Något så jävligt. Men jag har sett jävelska kvinnor också. De står där lite oskyldiga, men de åstadkommer många gånger de där slagen. Det är väldigt, inte alltid, men det finns kvinnor som är alldeles expert på det. Jag vet exakt vilken punkt ska jag slå på karnen för att det ska bli någon reaktion här. Ja, reaktioner kan man ju få, men går de att förutse? Inte alla gånger. Man kan respektera och älska varandra istället. Det må väl vara mycket bättre. Varför kan vi inte göra det? Ja, men det är för att vi har en isabelsk kultur vi lever i. Men vi är kristna. Men eftersom mitt lidande där bak då, det är helt och lätt och lämnat bakom mig. Jag har kvar som kunskaper. Eftersom jag ska undervisa kring sånt där också. Då tillhör jag gruppen som säger så här. Det är från Romarbrevet 8 kapitlet. Och 22 versen. Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas. Och inte bara den, utan också vi som har fått anden som förstlingsfrukt. Också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet. Vår kropps förlossning. Ett annat sätt att uttrycka sig på. Vi väntar på barnaskapet. Hela skapelsen ropar som en födslovånda. Och jag tror inte att världens barn ser det så. De kanske ser miljön och sånt där. Men man ser någonting annat som kristen. Man kan se träden, liksom hur de flämtar mot himlen. Man kan se bergen och gräsen, liksom det är inte som det är tänkt riktigt. Man ser havens vrede och isen som smälter. Det är liksom något mer. Nu säger jag inte att skapelsen är någon levande varelse. Men hela skapelsen suckar och våndas. Och vi ingår ju i skapelsen. Och det gör vi. Vi suckar och våndas. Det var någon som frågade mig för några år sedan. Är du aldrig glad? Jo, jag är nästan alltid glad. Men jag väger inte för det som man måste gråta över. Fast jag har upptäckt Jesus och sanningen. Och då tar jag både sorgen och glädjen. Men jag är också en del i skapelsen och jag suckar och bondas över vad som sker. Och när jag ser hur Guds goda förvänds, fördrivs från vårt land. Vad var det stod i den dagenartikeln? De hade ju dragit sett mera tendenser, bland annat i USA. Nämligen att feminismen blir häxeriets, vad kallar de det för? Annonstavla eller någonting. Att det liksom går hand i hand på något vis. Så långt vågar inte jag sträcka mig, men jag vet inte vad feminismen är för någonting. Aldrig någon har förklarat det för mig. Jag har aldrig hört någon definition på vad feminismen är. Så det är svårt att bemöta den. Kanske som det fruktan som egentligen inte finns. Kvinna och man, det pratar ju Gud om. Han pratar inte om något feministiskt eller mansfeministiskt. Men hela skapelsen suckar och våndas. Vi har fått alltså den heliga ande som en förstlingsfrukt. Det betyder att det som är sanning bor i oss. Om vi då lever i ett samhälle och bor i ett samhälle som vi vet präglas av det här mörka mer och mer. Tror ni att vi kan inte reagera? Klart vi reagerar här inne. Sen är frågan hur man hanterar det. Men då det inte finns några praktiska, vettiga sätt att ändra det som är ont på, då lider man istället och ber. Och jag har haft min bön i 20 år för den här bygden. Gud lade på mitt hjärta och det har aldrig försvunnit. Och jag vet för den här bygden och så ibland för Sverige. Mot eller för det gudomliga naturligtvis. Men du stöter på de här onda krafterna mycket tydligare också. Så det är liksom en livskall för mig. Jag kommer att göra det tills jag dör. Och min förhoppning är att sista andetag jag drar, då ska jag säga: Herre, förbarma dig av Örvik. Jag vet, när man har bett tillräckligt länge och det inte finns några ord kvar, då är det det som kommer: Herre, förbarma dig. Det är det enda man kan vädja till. Och den bönen lyssnar Gud på väldigt mycket. Men han låter också saker ha sin gång. Men om vi nu som folk i det här landet vill ha det här mörka, så är det också vad vi får. Och vi kommer få ledare, alltså politiker och andra olika typer av ledare som stimulerar det. Det är vad folket vill ha. Gud kommer låta oss få det. Så hur ska vi göra vi andra? Ja, vi ska be. För vi kan inte förändra någonting. Det är ingen mening att gå och rösta i en demokratisk process. Ja, men du startar ett krig, möjligen inbördeskrig om du är alltför tuff. Det vill inte Gud heller. Men be till Gud, han kan förändra. Det är liksom vårt uppdrag som kristna. Det här är en mörk tid. Därför borde vi be ännu mer. Och då menar inte jag att vi samlas en timme här och ber någon gång. Utan jag menar liksom att vi ber hemma eller i vår vardag. På arbetsplatserna ska vi ha det hos oss. Och Gud blir glad över det. Och när Gud säger det, då säger han: det finns fortfarande människor som har tro i det här landet. Därför vill jag komma åter och vända på det här. För doms skull. Gud har räddat Sverige en gång förut. Så från u-land. För några få kristnas skull. Så att de skulle ha en schysst miljö att växa upp i. Gud är väldigt partisk. Han kan förändra hela landet till något gott. Bara för att han värnar om 4 000 kristna i landet kanske. Så det är liksom aldrig meningslöst. När vi ser allt det här. Vi ser det här mörka. Jag menar, det finns mycket som man vill tipsa varandra om. Över mejl och allting sånt. Titta vad som händer där och där och där. Ja, det är mörker överallt. Alltså det är så lite vi får se. Liksom, finns det någon god sak man kan förmedla? Ja, dagen gjorde det med den här häxan som hade blivit ovän till Jesus. Ja, visst. En del blir det. Men de sprider en väldigt ond kraft innan. Jag vet inte. Jag pratar ju till mogna kristna här. när ni har varit angelägen om någonting, ni har sett, ni har fått någonting på ert hjärta, och så ber ni och ber och ber, vecka ut, månad ut, ett halvår, ett år, och det händer ingenting. Då slutar man ju be. Eller så börjar man be för någonting annat. Ja, man kan göra så. Men det står så här, när det gäller en själv. Och vissa saker kan man vara så angelägen liksom att få någon ordning på, så man tjatar upp på Gud jämt. Men det kanske inte är det han har tänkt. Han kanske tänker liksom, ja, men något annat först. Jag kommer ihåg, det var en av de äldste som kom, och det var väl rökningen då, när jag var nykristen. Han kom och pratade med mig om rökningen. Jaha, så ja. Jo, det är ett problem. Och dyrt det är, och jag kommer dö av det och allting sånt där. Jag vet ju det där. Ja, men borde inte sluta med det? Ja, jag försöker ungefär 2 gånger i månaden. Allvarliga försök, jag inte lyckas själv. Men kanske om ni tog och började be och fasta för mig, om ni fick delta i kampen, kanske jag skulle bli fri då. Hittills har jag bara prövat själv. Ja, han tyckte du ska vara egen vilja. Ja, vilja, det har jag. Men då frågar jag så här. Är det det viktigaste? Jag är alltså ny i tron. Du känner till min bakgrund som jag kommer från. All kriminalitet är borta, alla skulder är betalda, alkoholismen är borta, narkomanin är borta. Och jag jobbar nu med rökningen då. Jag hade bulimi, anorexia, och då såg jag inte till församlingen överhuvudtaget. Tyckte ni det var så konstigt? Jag hade panikångest. Och då tyckte ni det var något konstigt? Ja, det var bara liksom en inbilsk identitetsbrist. Någonting som kristna och kyrkan borde ha hjälpt mig med. Jag såg inte till ett jota av er. Rökningen, den kommer ni då att prata om. Men skulle ni inte kunna ge en liten uppmuntran först för allt det andra som jag faktiskt har lyckats med? Eller Gud har hjälpt mig med. Han var ju aldrig ställd. Han grät. Han gick därifrån. Han sa, ja, vad gör vi för någonting? Så det var ju en karl jag respekterade. Naturligtvis. Men det är dumt att försvara sig också. Det är dumt att berätta sig efteråt. Men vi ska tänka ibland på vad vi gör. Jag menar, när vi upptäcker en synd hos en människa. Jag går först några år i den personens skor. Innan ni går in i bedömning och dom. När ni har gjort det, så kommer ni inte att döma alls. Ni kommer att ha en sund förståelse för problemet. Kanske ni då kan bidra med att det blir löst. Men när det gäller det här inre, för jag frågar han så här. Får jag fortsätta mitt liv som kristen i min församling som Herren har lett mig? Får jag liksom fortsätta och ta den bit som jag tycker att Herren har lagt på mitt hjärta som viktigast just nu? Trots att jag röker. Ja, så har jag det då. Jag vill lära mig att älska. Jag vill lära mig vad Guds kärlek är. Ja, han grät. Det var vad Gud hade lagt från mitt hjärta då. Rökningen betydde ingenting. Men kärleken, den fick ta allting. Så på något vis hade jag fått bli löst från en massa konstigheter då. Som kanske hindrar just kärleken liksom att få råda hos mig mer då. I den stunden. Det är inte som man tror alla gånger. Det här yttre, det är väl det som vi människor ser och kanske klagar på och sånt där. Men vad gör Gud här inne? Han har ju syften och avsikter med oss allihop. Vad är det han gör här inne? Om inte jag har fått Guds signal, jag stör inte processen. Stör inte Guds process. Då kan man behöva ibland be. Men när man inte längre orkar be, då står det så här, Romarbrevet 8:26. Men jag fortsätter där jag var ifrån. Vi vet att hela skapelsen är i samfällt suckar och våndas. Och inte bara den, utan också vi som har fått anden som förstlingsfrukt. Också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kroppsförlossning. Ty i hoppet är vi frälsta, men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på något som man redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, så väntar vi uthålligt. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om. Men anden själv ber för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden ber för de heliga så som Gud vill. Alltså, när det är slut på böneord, när du inte orkar en, ett ord till, det är inte upphoppet. För anden bor i dig. Och han vet hur din bön ska vara. Och han kommer att be för dig. Exakt så som Gud vill. Det är aldrig slut. Och det är bönen där också. Alltså när du inte längre orkar vara aktiv. När du inte längre orkar läsa Bibeln. När du inte längre orkar höra ett ord till. Så är ändå den heliga anden aktiv i dig. Så släpp all prestation. Det hänger inte på dig. När inte du orkar längre så fortsätter det gudomliga ändå. I dig och hos dig och för dig. Härligt, va? Och sen 28:e versen är så bra. Ja, det är hela otroligt bra. 28:e versen. Romarbrevet 8:28. Vi vet att för de som älskar Gud samverkar allt till det bästa. För de som är kallade efter hans beslut. Till de som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt att formas efter hans sons bild. För att sonen ska vara den förstfödde bland många bröder. Och den som han har förutbestämt har han också kallat. Och de som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga. Och de som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat. Jag hävdar med gott samvete och andens sanktion att ni som sitter där rummet tillhör den här gruppen. För ni har tagit emot Jesus. Det är inte alla som gör det. Alla som tar emot Jesus, det är de som är kallade. Det är ingen liksom elitgrupp inom kristendomen det pratar om. Alla som har tagit emot Jesus, det är de som är kallade. Och då står det också så här att vi vet att för de som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Och det är klart att Gud, Bibeln kan ju inte stämma. För jag vet ju till exempel att rökning och sprit och knark och sånt där, det kan väl inte samverka till det bästa. Så det måste ju ljuga här. Eller när jag misslyckas med någonting. Det blev en skilsmässa. Hur kan det samverka till det bästa? Ja, och så vidare och så vidare. Ljuger Guds ord? Nej. Det där mest smärtsamma som vi hade i vårt liv kan vara en dag det mest värdefulla vi har. Jag menar, jag berättade förra gången att troligen var mitt liv så att antingen skulle jag bli alkoholiserad eller mördare. Jag behövde inte vara mördare, men jag fick en väldigt smärtsam upplevelse som ledde till att jag förlät den som jag faktiskt ville döda då. Det var bättre att vara alkoholist, men det krävdes att jag fick bli alkoholist för att fatta någonting om vad det kunde vara frågan om. Så det var som mest smärtsamt för mig. Kanske räddade mig från någonting ännu värre. Och allt samverkar till det bästa. När jag gör fel, är upprorig och trotsig mot Gud. Ni ska inte tro att jag är så gudaktig jämt. Alltså ibland så är jag så tjurig. Jag undrar hur kan Gud tolerera mig ens. Ja, man ska ifrågasätta Gud i allting. Och det här gamla som man hade liksom, jag vet bäst, vakna till någon gång ibland trots att det är korsfäst. Ja, då säger Gud bara så här: ja men kom, låt oss gå till rätta mot varandra. I Jeremia står det: kom, låt oss gå till rätta mot varandra. Men jag kommer behålla rätten, säger Gud. Och efter en sån dust så har du lärt känna Gud. Det kan jag säga. Så när Gud säger så här att kom då. Du som är så diskussionslyster nu. Du som vet hur den här skapelsen ska fungera. Du som vet varför allting går åt skogen. Och du som ifrågasätter om jag har tagit semester eller vad jag gör. Kom nu då. Och kom och gå till rätta med mig, säger Gud. Ja, då tvekar man. Ja, det vågar man väl inte. Det går ju bra att stå här och tycka bredvid. Men nej, kom nu, säger Gud. Ja, då går man. Och så startar det där. Och jag kan inte jämföra det med jobb. Men jag säger likadant som han. Han säger i slutändan så här: förut så hade jag bara hört hörsägen om dig. Nu har jag fått skåda dig så som du verkligen är. Alltså när du går till, ställer du dig i det läget och försöker få rätt emot Gud. Han älskar dig, han tolererar, han vill att du ska gå till han. Ibland provocerar han det så att det här som ligger dåligt någonstans i huvudet måste få komma upp. Men gå till Gud då och se vad som händer. Du förlorar ingenting, du kommer inte få rätt. Åh nej, det går inte mot Gud. Men du kommer bli fylld av någonting annat, för det som bodde i dig var fel. Och då plockar Gud undan det och lägger in någonting från det himmelska istället. Så det blir lättare och du går med mer rak. Du är gladare, du är mer beslutsam och bestämd efteråt. Och du har fått en god kännedom om hur Gud är. Och då kommer du kunna säga så här: förlåt mig Herre. Förlåt mig. För vem är jag som inbillar mig att man ska kunna förhandla med dig? Är det inte så att du bara är god och ingenting annat än god? En förhandling innebär ju kompromisser. Det betyder att jag förväntar mig att du ska släppa det som bara är gott och ingenting annat än gott för att tillmötesgå mig lite. Förlåt mig här att jag är så störst. Ja. Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Gud. Gör det. Jag bara uppmanar dig, gör det. Det är underbart alltså. Det är så underbart. För Herren, han är nådefull och han är barmhärtig. Och du kommer få upptäcka att du är inte mer än ett riktigt barn. Och så kommer han att behandla dig också. Men du växer lite till. Och det kan bli en oerhört rikedom just den här dagen. Amen.